helt från början så kom jag till Kina nästan bokstavligen på ett bananskal. Därför att efter armén tänkte jag skulle åka ut och studera utomlands. Men jag blev hemförlovad i mars. Och överallt, till exempel Ryssland som jag lite siktade in mig på, så där började jag terminerna i september som hos oss. Så det skulle bli ett så långt hål att fylla. Jag hade beställt efter en broschyr från ett svenskt företag som hade en massa olika resor till Ryssland. Och deras nyhet som de hade första gången på sista sidan i broschyren så var Peking. Och det tänkte jag, och det började 5 mars. Och då tänkte jag att men det här skulle vara någonting. Så jag tänkte åka dit 4 månader och lite så här på skoj nu, liksom läsa lite språk. Jag visste att det här tecknena tänker jag absolut inte börja med, det är ju helt omöjligt. De här 4 månader så blev nu då i slutändan till 6 år. Inte ett streck, men att så här i olika priser och i olika funktioner.
Och nu vad som är aktuellt just nu i Kina så är ju det kinesiska nyåret. Men vad innebär det kinesiska nyåret för en kines?
Ja, det beror på lite vilken kines man pratar om. Alltså generellt sett så är det ju förstås, det innebär ledighet. Det är ungefär som vår julafton, att det här är den tiden på året som då folk åker hem. Och i Kina ofta så är det ju, eftersom folk har ju kanske lite andra förutsättningar och också att landet är extremt stort. Så det som är väldigt ögonfallande är ju den här stora folkvandringen av migrantarbetare. Som ofta då kanske är från, ska vi säga, västra Kina, inlandet någonstans. Men de stora industrierna som behöver folk då så ligger ju längs med kustremsan. Och därför så är det ganska långa resor. Och det skulle inte i sig vara något problem. Det är ju bara det att det är typ en 500 000 människor eller nästan som ska på samma gång. Samma datum så ska de först liksom röra sig bort från kustremsan och sen ska de tillbaka. Och det här gör ju det att det är enorm press på allmänna färdmedel och det är en nervös tid. Jag har fungerat som fabrikschef själv i Kina så jag vet ju att det är alltid intressant att se efter nyåret när folk kommer tillbaka. För de kan hitta något annat jobb som kanske närmare hem eller så här. Men att det är för många så är det enda tiden på året och det är inte bara ynglingar som åker hem och hälsar på föräldrarna. För att många är ju det att de är helt vuxna och har barn hemma, men att de är båda föräldrarna är ute och jobbar i andra städer, ser inte varann på ett år och de ser inte sina barn förutom då på nyåret. Så det gör ju att det, förutom det här formella vad nyåret betyder, så är det ju förstås väldigt, väldigt viktigt. Och jag vet, på vår fabrik så var det folk som de alltså linsade från jobbet för att få köa efter tågbiljetter. Men att jag valde då att, jag menar, där ska man ju kunna sparka dem eller göra något sånt. Men att jag vet att det är viktigare än jobbet att få komma hem. Även om du har en biljett så är det inte säkert att du kommer med på det tåget som ska vara. Och jag har hört om tåg. Jag har bekanta alltså anställda på vårt företag som de kan ha kampa på tågstationen i flera dagar för att komma iväg. Och då kommer de med ett tåg och det kanske är det står att de har sitt plats, men det har de inte i verkligheten utan får stå i 24 timmar kanske som det kan ta sig hem. Jag hörde att de sa att på ett tåg så det var så fullt så att också i toaletten på tåget så stod det typ 4-5 personer.
En västerlänningsbild av det kinesiska nyåret så är det kanske då just mycket smällare och masker och danser och sånt. Men vad innehåller den här ledigheten för en vanlig kines?
Fylla. Det är väldigt vanligt. Alltså det är ju det som familjer ofta gör, så att de går ut på restaurang. Och då ska det ju bjudas och det äts. Och nu är det ju, om jag nu tänker på min egen kinesiska familj eller min frus familj, så det som det brukar vara, som jag också lite så konfunderad över, att de gör exakt samma sak 3-4 dagar i sträck. Man går ut liksom på dagen, går ut på restaurang, äter, allihopa dricker och så på kvällen så ser man på tv och sen så gör man samma sak 4 dagar i rad. Så brukar nyårsfirande gå till.
Men just det här som vi då förknippar med nyåret då, finns det alls med de här ingredienserna, de här lejonmaskerna och sånt, trummande och sånt, finns det med i firande?
Ja, det kan väl finnas på något officiellt plan kanske, liksom att stan ordnar eller något sånt. Jag har faktiskt inte sett sånt och det är någonting som jag känner att kanske lite mer i så här exilområden, alltså länder där det finns mycket kineser, kanske Malaysia, Singapore, jag tror också till exempel i Chinatown till exempel USA eller Kanada eller så här. Och jag kan väl tänka mig att sån här utåtriktat firande så är viktigare kanske ifall man lever som en minoritet någonstans. Eller så kan det hända att det finns överallt i Kina, bara att jag nog aldrig har sett det. Men det är åtminstone ingen sån grej att nu alla familjer skulle gå ut i någon parad på nyåret.
Nå, med din familj då, du har två barn och du har då din fru som är född i Kina. Hur firar ni? Firar ni nyåret och hur firar ni?
Ibland åker vi ut i Kina faktiskt. Vi har några år så har vi åkt dit specifikt på kinesiska nyåret. Därför att det är ju då som släktingarna på hennes sida träffas. Och ibland har hon varit där. Det är förstås en kostnadsgrej. Det är inte så billigt att roda hela gängen över till Kina i flera veckor och så här. Sen om vi är här i Finland så då till exempel nu så hade vi i lördags, det var en middag som vi bjöd in lite kompisar och det var då kinesisk mat och så här. Men att nu hade vi kanske några år också passerat lite mer obemärkt. Då brukar kanske min fru träffa sina kinesiska kompisar som finns här.
Nå, i år då är det grisens år. Vad betyder det?
Den här kalendern och de här djuren så är ju lite motsvarigheten till våra horoskop. Och man har alltså orsaken varför det är nyår nu när vi ju då inte tycker att det ska vara nyår. Det är därför att man räknar enligt månkalendern. Sen är ju det att asiatiska länder så i liksom dagliga livet och praktiken så fungerar de ju enligt om det är då gregorianska kalendern som vi går efter. Men att av tradition så följer man också med månkalendern och eftersom den inte exakt då matchar vår kalender så att säga, så blir det då att nyåret så infaller på lite olika tidpunkter. Men det är alltid från slutet av januari till någon gång i mars eller så här brukar det vara.
Jag lärde mig för 25 år sedan kanske att säga gott nytt år på kinesiska. Och jag har kommit ihåg den där frasen, tror jag. Men det kan ju hända att jag kommer ihåg fel. Kanske säger någonting helt annat. Som jag minns det så var det ungefär som gong si fa chao.
Gong si fa chao. Ja, det betyder inte ordagrant det här gott nytt år. Det är xin nian kuai le. Eller xin nian hao. Så ordagrant är gott nytt år. För xin betyder ny. Nian betyder år. Hao betyder god.
Okej. Och det här gong si fa chao, vad betyder det?
Det är en lyckönskning. Okay. Som är liksom att man önskar välgång. Poängen med det här, alltså med de här djuren, så alltså, legenden säger då att det var de här djuren, alltså, de var de enda som dök upp när Buddha dog, som kom till hans dödsbädd. Och det som är det kanske som kineserna tänker mest på är vilka år man själv då är född i. Och det är där som är lite matcha horoskopet, att vi har ju till exempel jag själv så är oxe, medan jag då enligt kinesiska kalendern så är jag född i harensår. Och så på det viset så anser man att folk kanske har vissa personlighetsdrag beroende på när man är född, på samma sätt som då våra horoskop fungerar. Och det är någonting som hos oss så anser väl de flesta att horoskop är mest på skoj. Och kineser så tar väl det inte heller för benhård vetenskap, men jag skulle ändå säga att de iakttar, de är helt enkelt mer vidskepliga och iakttar till exempel om de ska ordna och evenemang, bröllop och att matchmaking mellan att se när liksom en pojke och en flicka, liksom vilka år de är födda, så tar de, det är inte bara på skämt, utan de tar på allvar huruvida personligheterna kommer att passa ihop och hela liksom feng shui och sådana här goda omen gällande datum och sånt, så det baserar sig på det här. Ja, för min del så tror jag på varken det, men åtminstone var det trevligt att märka att jag som oxe brukar ju oftast då så här betecknas som matglad och lat, brukar det heta, att man är, och nu minns jag inte exakt vad det var på haren, men det var betydligt trevligare saker, att man var stark och ansvarsfull och
fartgård.
Ja, det är liksom det är bara goda saker liksom, oberoende av, även om sådana djur som vi kanske tycker inte är så trevliga, råttan och så här, så de kan då ha väldigt positiva egenskaper.
Sen då när det gäller i stort ert förhållande till Kina idag, alltså, hur mycket kinesiskt har ni i er vardag?
Ja, det mesta är väl att vi faktiskt talar kinesiska sinsemellan, jag och fruen. Sen så talar hon kinesiska med våra barn, medan jag då talar svenska. Vi har lite så här på sistone faktiskt diskutera, för de börjar lite så här lata sig och lär inte sig så bra kinesiska som vi kanske skulle önska. Därför att de har ju kompisar och det är skolan och allt annat, så är ju förstås på svenska och liksom miljön inne i Karleby. Så vi har börjat fundera det, att när vi alla är tillsammans så skulle det vara att jag skulle börja också tala kinesiska med dem. Det är bara det känns lite konstigt. Speciellt när man nu liksom flera år har talat liksom modersmål med sina barn. Så jag vet inte. Det har vi ju tänkt. En av tankarna med att åka till Kina ibland, så förutom att se släkten, så är ju förstås att lite förankra dem i kinesisk kultur. För att jag tror det blir inte bra ifall kinesiska bara liksom något konstigt språk som mamma talade hem. Jag vet av, när jag studerar utomlands själv, så har jag träffat folk som hamnar att studera på nytt ett språk de kunde som små. Men som de har förskjutit som kanske tonåringar, förstås i den här rädslan att sticka ut. För att när de är 12, 13, 14, 15 så kanske de inte förstår att det här är någonting som är bra för mig. Utan de vill vara som alla andra. Och då så aktivt glömmer de bort ett språk. Och det här så skrapar vi oss i huvudet och förstås funderar. Vi har nu inte heller liksom krav att de ska måste vara fullständigt tvåspråkiga eller så här. Det räcker ju att de har en god start och kan prata med släktingar och så här. Men att gärna, så lite så här i planen att kanske åka på lite längre resor och vara där en tid eller något sånt.
Annars då, om man jämför kinesiska och finländska kulturen, vad är det som är uppenbart?
Jag tror inte, alltså klart att det finns många skillnader, men jag brukar oftast vara den åsikten att man överexotifierar andra kulturer och kanske asiatiska kulturer speciellt. Jag menar, det som de gör, jag menar, de är nog intresserade av de här samma sakerna som vi är. Det som jag skulle säga att det kanske är mest uppenbar skillnad för oss, det är ju det att man har då helt olika referenser. Och det är något som man kanske inte tänker på om man tänker på så här interkulturella relationer och äktenskap och sånt. Som tur för oss så är det att vi råkar då ha ganska närliggande värderingar. Vilket inte är så självklart. Det råkar nog vara en slump. Och det kanske har att göra med att min fru också, hon hade bott i Europa före vi träffades och så här. Och utan det så skulle vi väl nog kanske vara rökta. För det är ju det här som man inte tänker på i början, att vi kan inte prata om liksom gamla svenska tv-program eftersom hon har inte sett dem, och på samma sätt så kan vi då inte liksom saker som hon från sin barndom och ungdom och så här, så har ju jag inget hum om. Så det är ju en skillnad, men det är ju inte i sig en kulturskillnad, utan det är ju förstås en skillnad i erfarenheter. Sen så är det nog från person till person. Jag tror inte att man kan säga så här generellt. Att, för de är ju väldigt olika sinsemellan. Att ska vi säga en storstadskines som är högt utbildad och har ett kvalificerat jobb och så vidare. De liknar ju oss mycket mer än vad de liknar en kines som är outbildad och bor på landet någonstans och jobbar som jordbrukare. Att där är skillnaden mellan de två kineserna är extremt mycket större än vad det är mellan då den kinesen och oss, så att säga.